Välkommen till Mediumpodden med de välkända medierna Vivi Linde och Camilla Elving. Vi delar här med oss av vår breda kunskap och ibland har vi med spännande gäster.
Hej, jag heter Camilla och jag verkar som spiritualistisk medium. Jag håller seanser och sittningar och så har jag skrivit flera böcker om det översinnliga. Samt gjort en orakelkortlek som heter Helig Magi. Jag driver Elving Institute på Södermalm i Stockholm. Det är en medium- och själsresaskola.
Och det här är Vivi. Jag är medium, sierska, häxa, författare. Samt har varit med i tv och driver tarotguiderna som är Sveriges största tarotlinje och mediala portal. Med cirka 80 bloggare.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna till Mediumpodden. Jag heter Camilla Elving.
Och jag heter Vivi Linde.
Och vi är medier och andliga lärare och författare. Ja. Med stor erfarenhet.
Sen många år tillbaka. Välkomna.
Idag har jag med mig Göran Brusewitz, doktor Göran Brusewitz, som är ordförande i Sällskapet för parapsykologisk forskning. Göran Brusewitz har också kommit ut med en avhandling om telepati, faktiskt särskilt fokus på tvillingtelepati. Han är författare och han är väldigt vetenskaplig. Jag skulle säga, som har känt Göran väldigt länge, att han är faktiskt tvärvetenskaplig, väldigt sådär fyrkantig och lite sträng med det vetenskapliga, men samtidigt rolig och uppsluppen också, och har en förmåga att förklara vetenskapliga begrepp och premisser väldigt enkelt så att det blir roligt att lyssna på. Så roligt ska vi ha idag, Göran. Välkommen.
Tackar så mycket. En trevlig introduktion.
Var det det? Ja, tur. Härligt. Jo, men det är ju så att vetenskap kan bli kanske för vissa, och framförallt statistik och sådana saker, tråkigt och fyrkantigt och lite torrt och torftigt kan man vissa tycka, som kanske inte själva är akademiker som du är. Ja. Men när man förklarar på ett roligt sätt och enkelt så alla förstår, då blir det ju superspännande. För det handlar ju om oss och om livet, eller hur?
Ja. Jo, men speciellt de frågor vi är intresserade av. Det kan ju instrumentet som är vetenskap vara lite tråkigt. Man har lite tråkiga begrepp och liknande. Va? Ja. Men när man förklarar vad det handlar om, telepati, kan man testa det vetenskapligt. Jag menar, vetenskapen kan ta emot lite, men telepati låter spännande, och healing och ännu större frågor. Det är, jag menar, om man förstår vad det handlar om. då blir det genast mycket mer spännande. Då orkar man lyssna.
Ja, man orkar lyssna, precis. För vi hade ett väldigt bra föredrag med dig i Mediumförbundet som var otroligt uppskattat, just för att det blev så enkelt och tydligt för en del då, som kanske inte själva sitter på sällskapets föredrag. Du tar ju hit verkligen så här proffsforskare, liksom, de här som är liksom toppdag inom sina områden då, inom parapsykologi. Jag själv träffat genom er då ett flertalet genom åren. Och om vi börjar med det här, Göran, alltså man kan ju säga att du är ju parapsykolog, kan man ju säga.
Ja, det kan man säga.
Ja, och framförallt är du oerhört insatt i parapsykologi.
Ja, jo.
Ja, det får man lov att säga. Och om vi börjar då, för lyssnare som kanske, just det här parapsykologi, bara det begreppet är ju då mer liksom ett akademikerbegrepp, kan man säga då.
Fast det, vi vill helst undvika det ordet, för det är så laddat.
Ja.
Och man associerar det, men jag vet inte vad.
Nej,
men
bra, då struntar vi det.
Det engelska uttrycket psychic research är mycket enklare på ett sätt.
Psykisk forskning, eller parapsykologisk forskning.
Ja, men jag menar, om man betecknar, använder begreppen som ingår, telepati, det förstår vi enkelt.
Mm-hmm.
Att människor har kontakt mentalt med varandra på något sätt. Klärvoajans, att få intryck från en plats långt borta, på något sätt som vi inte riktigt begriper. Man kan se vad som står i en bok som står i bokhyllan på en speciell sida. Den är också dold för våra sinnen då. Det är samma grundfenomen, att se någonting fast det inte finns någon avsändare.
Ja, precis. Men när du pratar om psy och superpsy och sånt, så det är inga begrepp vi använder i mediumvärlden eller spiritualismen, om vi säger så. Så för mig är det, och nu jag kan ju lite grann om båda världarna, så det är ju spännande. Men egentligen i sak så pratar vi om samma sak. Du säger ESP och jag säger något annat då när jag har mediumkurser.
Ja. ESP står ju för extrasensory perception, alltså att ta emot information på något sätt utanför våra vanliga sinnen, formellt sett. Och superpsi är, bara psi är ju det överordnade begreppet för allting. Då säger man inte hur det fungerar, bara att vi kan ta emot information på något sätt. Och det är, ibland jämställer man eller funderar på, är det superpsi eller är det medialitet? Som förklaring på kontakt, om man får kontakt med någonting då. Det går ännu inte riktigt att sortera bort någon av dem. Men superpsi är ju så att det är överordnade begreppet. Psi står för både att ta emot information och påverka.
Ja, just det. Man kan säga ESP va? Och sen så psykokinesi eller telekinesi. Det andra benet då inom,
ja, det är att
psi.
Påverka. Och ja, tar vi då påverka biologiska organismer, så är det healing.
Ja.
Och sen har vi poltergeist som är den spontana varianten. Välkänd från filmen.
Ja, verkligen.
Och sen har vi då varsel, alltså att ta emot information om framtiden.
Ja.
Det är också att ta emot information. Och där kommer tidsbegreppet in som något jättekonstigt som vi inte alls förstår.
Ja.
Men det är ju för grundfenomenen i parapsykologi.
Mm.
Och sen har vi då den här sidogrenen om överlevnad av döden. Kan något överleva döden?
Ja, just det.
Som medialitet ofta det kommer in på.
Och det, särskilt det bevakar ni nu. Jag vet att ni har haft ett föredrag från, med ett antal välrenommerade forskare på just överlevnad och eventuellt då utifrån då mer parapsykologiska glasögon eller perspektiv.
Ja.
Ja. För mig då som spiritualist är ju saker redan utredd och klar.
Ja, jo, det mesta var välbekant. Men det här var alltså 2-3 ledande engelska forskare. Och en var på länk.
Ja, och om du sammanfattar, Göran, så här. Om vi går direkt då på slutledning.
Ja. bevis är tveksamt om det finns. Mm-hmm. Men däremot mycket, mycket starka belägg.
Belägg?
Man pratar inte om bevis. Bevis är filosofi och logik.
Mm-hmm.
Inom det här är det vetenskapligt stöd för någonting. Och det finns ganska starkt stöd för någonting är det.
Det är ju fantastiskt.
Mycket märkliga upplevelser. Ja. Kontakt med medier, upplevelser av personer som är på väg att dö.
Mm-hmm.
Man upplever närvaro av någonting efter att någon har dött. Då. Som man upplever som, det här är den personen som visar sig nu. Man kan känna en stark närvaro. Det här är ju rent subjektiva upplevelser.
Ja.
Men den som har upplevelsen kan inte förneka den.
Nej.
Andra kan, ja, du bara inbilda dig.
Ja.
Men de upplever något starkt. Och det kan vara fysiskt också.
Mm-hmm.
Ett djur som dyker upp på i ett fönster som en fjäril. Man känner bara av att det här är farmor som visar sig i fjärilen.
Mm-hmm.
Det är en upplevelse som är stark.
Just det.
Och det är ganska vanligt.
Men då pratar du ändå om psykologiska fenomen och det, subjektiva.
Ja, det är subjektiva, men de upplever det här fenomenet tillsammans med att ett dödsfall precis ägt rum.
Ja.
Men även då strax innan man dör att man ser någonting och till och med pratar med någon som verkar möta dem.
Ja.
Och det är väldigt starkt och väldigt speciellt. Och det finns till och med svenska läkare som har vittnat om det här.
Mm-hmm.
Som märker att här händer någonting strax innan man dör.
Mm-hmm.
Som tyder på att medvetandet överlever.
Mm.
Och nära den upplevelsen tyder ju på det lite grann. Att man möter faktiskt anhöriga som har dött.
Mm-hmm.
I en nära den upplevelsen. Man kan till och med se en ljusgestalt. Och det är, ja, hur man ens ska förklara det. Men den förändring man genomgår är minst lika intressant att studera.
Håll helt med de psykologiska effekter eller konsekvenser som det här får också. Men om vi tänker nu, ändå, nu pratar du om det subjektiva och det liksom mentala då.
Mm.
Men om, jag tänker på filmen 21 Gram som kanske kom ut för 30 år sedan eller 20 år sedan. Eller något sånt där man försöker väga alltså den döende personen och se om själen har en vikt. Så, alltså efter att den då har gått över då och se skillnaden mellan före och efter. Och det finns liknande, ja jag vet faktiskt på, det vet du också Göran, på 1800-1900-talet så gjorde de just den typen av experiment faktiskt med kroppar som, ja, du vet.
Jag har hört det nämnas många gånger, jag är fortfarande lite osäker på om det är någon substans i det, men det är en bra kul grej.
Ja, det är en kul grej.
Och det står för någonting om detta som lämnar kroppen vägen någonting, det vet inte jag heller va? För det är ju inte materiellt,
nej,
som vi ser det va?
Mm.
Men någonting händer ju. Och de som är klavoyanta säger sig kunna se någonting.
Ja.
Och det kan ju också vara väldigt intressant.
Precis. Men fysiker, biologer och kemister vill ha det här konkreta fysiska. Du vet vad jag menar. Det är ju så. Det är den springande punkten.
Men om de som är närvarande.
Mm-hmm.
De ser detta.
Ja.
Ja, men det finns ju en läkare i Stockholm, Peter Strang, som vi hade på föredrag för 3 år sedan.
Mm-hmm.
Han nämnde det här i en bok han har kommit ut med också.
Aha.
Att de har upplevelser med den döende som väldigt starka.
Ja.
Och ja, den som är med där förstår att det här är någonting.
Mm-hmm.
Sen när man ska tolka det, är man väldigt tveksam så kan man fortfarande vara kluven. Och, jag vill inte fatta det här fast det verkar klart, men jag har svårt att få ihop det. Och det kan jag förstå.
För någon som då vill ha den här tekniska undersökningen, du vet. Men dippar rummets kyla under den här då dödsögonblicket? Är det så att elektromagnetismen någonting händer där? De här grundkrafterna i fysiken, du vet vad jag menar.
Ja.
Det är det som alltid som är vårt problem.
Ja.
Just, och det är det som jag hela tiden sitter och tänker på nu.
Mm.
För det andra är ju fullkomligt klart för mig också såklart. Och ja, men på alla sätt. Men om jag också försöker ta det här lite mer parapsykologperspektivet.
Mm.
Då tänker jag ju på det att kan man då med hjälp av olika undersökningar och mätningar rent tekniskt då se att något annat händer som ger oss fysiska tekniska bevis för själens överlevnad.
Just på den punkten är jag inte riktigt inläst. Upplevelser, ja. Starka upplevelser. Det kan till och med vara kyla och värme och liknande.
Som vi upplever, ja.
Som vi upplever. Sen om det bara är en upplevelse eller om det verkligen är så, det vet inte jag. Och jag vet inte riktigt om det, på vilket sätt det skulle ha samband med det som händer.
Ja.
Men det är starka upplevelser i alla fall.
Jo, men nu kommer jag. Och Rhine Research Center, de håller ju på väldigt mycket med biofotoner, de här ljuspartiklarna.
Ja.
Och kring det då?
Där finns det lite mätbarhet av intresse.
Ja.
Men det alltså handlar inte om överlevnad, men det intressanta med healing.
Ja.
Som de har flera då, bland annat den här killen i Rhine Research som jag har haft på digitalt också.
Ja.
De mäter biofotoner.
Mm.
Och en kollega till honom, Margaret Moga, de mäter alltså biofältet.
Ja, just det.
Och ser, och även magnetfält.
Mm.
Och det här är alltså mycket starka frekvenser.
Mm.
Jag är ju inte fysiker alls, men jag har förstått att alltså, det här är ofta frekvenser som faller utanför vad instrumenten kan registrera.
Ja.
Och därför kanske inte många uppmärksamma på det.
Nej, just det.
Jag skrev om det nu i vårt senaste nyhetsbrev. För jag har lyssnat på ett symposium i somras om detta. en hel dag om biofält och hur man mäter det. Och framförallt om magnetfältsförändringarna runt där man gör healingen. Om det är på möss eller på människor eller vad det är. Så ser man förändringar i magnetfält. Så att magnetfält är inblandade. Och även man kan så mäta biofotoner.
Ja.
Det är ju på ett sätt som avviker från vad man kan förvänta sig.
Ja, ja, det är fantastiskt.
Biofotoner är ganska obekant tror jag för ganska många. Mm. Men inom healingen så har man uppmärksammat att fotoner och biofotoner då är intressanta.
Ja, och om vi då går in på det här, du nämner Margaret Monga och William Bengtsson också då, som håller på med samma healing-forskning och Ryan Research Center.
Mm.
Och det här var biofotoner. Jag vet att de pratar om ultraviolett ljus.
Ja.
Ja, och ljusalstring som är från oss på något sätt, som också kan öka och minska den här ljusfotonproduktionen då.
Ja, man kan mentalt påverka den.
Ja, det är jättespännande.
Det är oerhört spännande. Ja. Det har sett även mätningar vid meditation, temeditation.
Ja.
Där har man också mätt konstiga saker.
Mm.
Så att det är jättespännande fält kring healing och biofält. Och framförallt om man kan mäta. Det är ju objektivt tydligt,
ja,
då.
Och särskilt tänker jag nu på det här med Nobelpriset i fysik som går till de som har forskat på det här med entanglement eller sammanflätning då,
mm,
av just fotoner. Jag tänker att det kan ha något samröre där.
Jag tror inte riktigt.
Inte det?
Nej, jag tror att biofotoner och healing, det är egen nisch.
Mm-hmm.
Ja, det, och sammanflätningen helt annan, tror jag, men den är också mycket spännande och,
ja,
och trotsar lite grann vad vi förstår.
Men jag tänker då på, nu är jag väldigt dåligt insatt i det här med den här, vad de har kommit fram till inom sammanflätning då och de här kvantprocesserna, men jag tänker ändå att det, jag förstår så mycket att det handlar om avståndet då som inte finns egentligen, att man är sammanflätad fast man då är separerad samtidigt, med att det finns en länk, en koppling hela tiden.
Ja.
Och på samma sätt är det ju faktiskt med healingen, tänker jag då, att avståndet finns ju inte.
Nej, det finns möjligtvis, jag vet att det är de som har tittat på avståndshealing,
mm,
de tänker sig lite grann att kvantfysik och sammanflätning kan vara inkopplat,
mm,
där. Att man kan behöva ha, tänka sig sammanflätning som en mekanism.
Ja.
För att avståndshealing ska fungera. För det sker på stora avstånd då.
Ja.
Och hur den här energin, vad det nu handlar om, mm, kan överföras på stort avstånd. Det förstår de inte riktigt än. Va? Men sammanflätning kan ingå.
Det kan ingå, ja. Ja. Det är vad jag tror nämligen.
Ja. Mm. Sen ska man ha klart för sig att sammanflätning, har jag förstått att Einstein upptäckte ju det här. Va?
Mm.
Och tyckte att det var bara spöklik effekt. Han förstod inte det. Va?
Mm.
Och det är många som fortfarande har svårt att smälta det. Det kan förklaras av överljushastighet.
Ja, just det. Jag läste om det. Och det är snabbare än ljusets hastighet.
Min kollega Jan Pilotti, han är inne på att det där är en grej som inte riktigt, de har smält den riktigt.
Nej.
Men överljushastighet kan vara en möjlig förklaring istället för sammanflätning.
Ja.
Om du har två partiklar, elementarpartiklar som har hängt ihop och sen skiljer sig åt.
Ja.
Då hänger de ihop fortfarande, fast de är fysiskt ifrån varandra.
Mm-hmm.
Det är det som är sammanflätning. Mäter man den ena så vet man att den andra har samma egenskaper.
Mm.
Det är sammanflätning.
Och överljuset det här då?
Att... Det kan vara en alternativ förklaring att om informationen överförs snabbare i ljuset,
mm-hmm,
så kan det vara så att det överför information mellan partiklarna.
Det är jättespännande också. Men eftersom vi vet att healing-effekt inte har samröre med energi på det sätt som vi har tänkt oss, utan att det snarare rör något annat vad vi, som är okänt då.
Ja, ja.
Så jag tycker att, ja, jag tror bara att vi nu går vi mot liksom en förståelse för någonting. Vi har något, vi har korn på något.
Ja, det är intressant.
Så eller hur?
Vi kommer att ta lång tid att förstå det.
Säkert.
Men som sagt, jag tror att även avancerad fysik ingår i de mest avancerade teorierna om medvetande som jag har stött på.
Aha.
Jag kan bara ana lite grann, känner igen begreppen, men oj, då tänker jag bara, det här måste man vara fysiker sedan 30 år för att kunna bedöma.
Helt klart.
Jag kan inte det.
Nej, nej.
Även överljushastighet kan vara intressant, för att då namnar vi oss tidsbegrepp,
ja,
också.
Ja, Jag håller med, jag har bara tittat lite på den här nya fysiken och termodynamikens lagar och allt vad det är. Och jag är inte heller fysiker så, men jag försöker, man kan i alla fall förstå en del av att läsa en text. Även om man inte är så, har elementära kunskaper inom fysik direkt, så kan man ändå förstå ganska mycket. Under förutsättning att det förklaras på ett enkelt sätt för oss. För vi alla måste ju ändå förstå den nya kvantinformation, kvantvetenskapen.
Det växer ju fram, med Nobelpriset så växer det ju fram.
Eller hur?
Och sen ska jag och Jan Pilotti ha ett seminarium söndag kväll efter Nobelpriset.
Aha.
Om detta.
Oh, vad spännande.
Både bakgrunden i fysik, och sen ska jag försöka dra lite om sammanflätning och telepati och liknande saker.
För jag tänker också, jag representerar ju Mediumförbundet då. Sen är jag ju medlem i din organisation, Sällskap för parapsykologisk forskning. Men för mig är det jätteviktigt att för branschen att försöka just förklara saker som jag vet har samröre med det vi håller på med. Och så kan på sikt kanske ge en mer fylligare förklaring för oss. Så det känns viktigt i alla fall att förstå, förklara det enkelt så att alla förstår och är med, liksom, så att vi får en ganska så homogen kunskapsnivå. Att man har en bildningsnivå som är ungefär lika. För att annars blir det så svårt sen att förklara saker i förlängningen då, att gå vidare med, i diskussioner när man inte har koll på den här grunden liksom, i hela tänket.
Sen kan man ju lätt flika in att vi vet ju redan nu att kvantprocesser ingår i till exempel fotosyntes, när vi ska identifiera lukt, i seendeprocessen, i fåglars navigation.
Wow.
Och det tycker jag att oj, finns det sådana sammanhang? Vad vet vi sen då?
Det
är liksom öppnar många möjligheter, och kanske till och med han som fick Nobelpriset för 2 år sedan, Penrose, han har ju idéer om att det finns kvantprocesser i hjärnan som kan ligga bakom. Och bara för att det är Penrose så har man svårt att avfärda det. Han är liksom inte vem som helst.
Nej, jag förstår.
Även om det, många har svårt att smälta då och avfärda det, men de har svårt att smälta att Penrose har liksom kommit på detta. Och han är intresserad sedan 30 år av det. Jag har ju varit på konferens med honom för 3 år sedan. Och han är ju mycket spännande människa som tänker ganska fritt. Om han är inne på att det var kvantprocesser kanske i hjärnceller.
Mm-hmm.
Oj då. Som ligger bakom medvetandet. Då liksom, jaha. Så att det är väldigt helt ny nisch med kvantbiologi kallar man det. Det kom ut en bok för 3 år sedan på svenska om kvantbiologi i livet. Så att det finns ju en öppenhet i Sverige. Det börjar bli en öppenhet. Däremot kopplingen till medvetandet är svårsmält för många. Men det kommer nog det också.
Mm.
Så att det finns en grund för att kvantprocesser kan ha större betydelse än vad vi anar idag.
Ja, och några som har gjort intryck hos mig på healing-forskningsområdet är ju då William Bengtsson och Margaret Monga. Och de pratar ju också om det här med kvantprocesser som de kan notera i hjärnan hos människor. Alltså sändare och mottagare, som vi säger då. Alltså healer eller healy.
Ja, just det.
Ja, i de här healing-processerna. Ja. Det är involverat också. Och även andra organ också, vitala organ. Det är jättespännande att läsa att de kan notera att det finns en intelligens i våra organ som vi kanske inte har varit medvetna om på något vis.
Ja, alltså att nu verkar det vara mottagaren av healing som avgör. Det är den som är en aktiva person, det är inte den som utgör healing, utan den som tar emot.
På vilket sätt då? Hur kan du förklara det lite mer?
Ja, om det är någon sorts sug från den som ska ta emot healingen, beroende på hur sjuk den personen är, så tar man emot olika mycket.
Ah.
Och något inslag i forskningen gjorde att William Bengtsson bedömde att det var information och inte energi.
Just det.
Och det är på en nivå som jag är ju gammal programmerare, så jag kan ju se den skillnaden, men oj, tänker jag bara. Men att healingpersonen som ska ta emot healingen är också viktig och avgör lite grann hur mycket man behöver.
Något som också är spännande i deras forskning är att de anser nu att det är säkerställt, och inte bara hos dem utan genom andra typer av, vad är det ni säger, replikera experiment,
upprepade
experiment, att en mottagare, alltså en person som tar emot healing, dennes fysiologi, alltså biologiska kropp, kan röra sig, kan förändras av mental påverkan. Alltså healingen är verkligen något som man kan fysiskt detektera, att healingen har ägt rum. Eller i alla fall så här då, att någonting, en effekt, en, vad ska man säga, en förflyttning av materien har skett hos mottagaren.
Ja, alltså om man ser på en enkel form av healing som man prövade tidigt, alltså i labbmiljö så att säga, var att påverka en persons hudmotstånd.
Ja, just det.
Med tanken.
Mm.
Med det verktyg som jag använde till min telepatiforskning, att man mäter alltså hudmotståndet på en person.
Mm.
Och en annan person påverkar detta hudmotstånd. Det kan man mäta alltså.
Ja.
Det ökar om man försöker aktivera eller dämpa det. Så blir det en skillnad mot viloperioderna. Och det är direkt mätbar effekt på kroppen.
Otroligt,
ja. Och motsvarande kan man ju då se på enklare virologiska organismer när man mäter. Där finns det ingen placeboeffekt då, utan enkla celler, gäst, enzymer och liknande. Va? De processerna kan man påverka mentalt med det vi kallar healing.
Ja.
Och det är, ja.
Och där går vi in på din forskning, Göran. Jag vet att jag själv deltog i ett av dina experiment för jättelänge sedan. I början av din liksom forskargärning, eller innan du då...
Ja, det var när jag blev Master of Science 2006.
Det måste ha varit då, ja, precis. Och då var det ju så att vi gjorde det här med hudmotståndet i fingrarnas svett och försökte kolla då med elektroder på fingrarna, och sen så hade vi en sändare och mottagare.
Mm.
Och jag blev konfronterad med massa bilder.
Mm.
Så både trevliga bilder och otrevliga bilder helt enkelt, och se för att reaktionen då, överföringen av min reaktion till en mottagare.
Mm.
Så som jag, otroligt spännande alltså.
Ja.
Och när vi pratar om just hudmotstånd, hur kan vi förstå, vad är ett hudmotstånd då?
Alltså det finns ju svaga elektriska processer i huden. Det är väl bekant och det används jättemycket inom forskning, både inom medicin och psykologi. Man mäter en persons reaktion. Så fort man svettas och är nervös så ser man detta, för att det påverkar ju då de här svaga elektriska strömmarna i huden.
Typ lögndetektor, tänker jag.
Det är en variant, ja, det är populärt, det är lögndetektor. Man svettas och man ljuger.
Ja.
Och då ska man se att man har ett basvärde, och sen kan man se när man ställer frågor så ser man om personen ljuger eller inte. Så det är svettningar. Och det här mäter man då. Och det använde jag då även inom min forskning.
Mm.
Så jag lätt fick en apparat specialbyggd för min räkning. För de forskningspengar jag hade ordnat då. Och lät en person ha en sån uppkopplad på sina fingrar.
Mm.
En tvilling då i London när jag gjorde försöken. Och dess tvilling satt i ett rum var lite längre bort, så man inte alls hade någon kontakt med varandra. Och så vid vissa tillfällen så utsatte man den ena tvillingen för en överraskning.
Vad är en överraskning?
Typ en ballong som smäller.
Oh.
En hand i en hink med isvatten. Typiska exempel. Då kan man bara inse att man hoppar till hela kroppen. Både fysiskt och emotionellt.
Och det visste inte personen på förhand.
Man visste inte när.
Vilken överraskning?
Nej, inte när och inte vad. Vi kanske berättade vad det handlade om, men inte när.
Mm.
Och vi, alls då. Och den som satt och bara var uppkopplad visste ju inte någonting heller.
Ah.
Utan jag var ju med mottagaren då och satt och bara tittade på. Personen var uppkopplad, avslappnad. Och så såg man grafen på hudmotståndet då.
Ja.
Ah. Och så skulle jag efteråt försöka se om överraskningen kom samtidigt som personen reagerade.
Mm. Just i tiden alltså. I faktor.
Exakt, tiden. Mm. Plus minus 50 sekunder.
Yeah.
Och det var slumpmässigt val. Det var 8 tidsfönster.
Mm.
Och då ska jag hitta ett av dem.
Mm.
Vilket av dem tror jag överraskningen kom? Mm. Och stämmer det? Då är det en chans av 8 att det är slumpen.
Ja.
Och jag gjorde 91 sammanlagt försök. Som var lätt att använda då.
Mm-hmm.
Och då säger statistiken att det ska vara 11 i snitt.
Aha.
Jag fick 18.
Oh.
Och det avvik så pass mycket. Här får man använda statistik då.
Oj.
Men 18 träffar, det var klart mer än slumpen. Så det var verkligen, som man säger, signifikant. Och ja, det var ju inspirerande att jag fick stöd i min forskning då. För att det finns någon kontakt med den här tvillingen.
Men, och i din värld så pratar man ju om experimentdesign, vet jag. Alltså vem har tänkt igenom det här, för det är ju en logik som bygger på att, så att det godkänns själva, alltså hur ni gör, hur ni går tillväga.
Ja, jag lånade ju ett upplägg från en person som är inblandad, Adrian Parker i Göteborg, som är professor i psykologi där, och har hjälpt mig rent praktiskt i försöken också. Va? Han använde samma upplägg i London först, 2-3 år tidigare då. Va?
Mm.
Och jag använde hans upplägg för att jag insåg att använda hudmotstånd är etablerat.
Ja.
Och att ha 8 tidsfönster, så väljer man slumpmässigt en.
Mm.
Då kan man göra statistik av det. Så han föreslog det, och universitetet förstod ju mycket väl att det här var vetenskapligt. Det här kan vi göra statistik av.
Ja.
Och då godkände de upplägget.
Mm.
Och även de som gav med pengar från Portugal godkände då.
Ja.
Så att det var ett upplägg som var enkelt och bra. Det var ingenting jag hittade på själv.
Nej,
utan
nej,
jag
precis.
Bara lånade in och insåg att jag förstod vad det handlade om.
Ja.
Vi ska lägga upp det på det sättet. Och vi hittade några ställen där vi kunde vara.
Mm. Men Adrian Parker var inte din handledare, utan du hade en britt, eller
hur? Jag hade en britt som var handledare. Ja. Och Adrian var inblandad. För jag var alltså mottagaren i de här försöken.
Mm.
Och Adrian var med sändaren. Mm. Och hans partner Ann-Katrin. De skötte ballonger och hinkade mysvatten och annat smått och gott. Så att man överraskade personerna. Och vi liksom riggade upp, blåste upp ballonger i förväg och hade allting förberett då.
Aha.
Sen synkroniserade vi klockorna när allting var förberett då. Och sen gick jag till den ena tvillingen och sen lät vi då, det var ungefär 25 minuter.
Aha.
De skötte alla överraskningar och jag satt med den andra tvillingen. Mm. Efteråt så fick jag bara samordna och hitta på kurvan, hitta var är de här 8 tidsfönsterna.
Ja.
Och se hur kurvan såg ut rent praktiskt. Mm. Var finns det en peak som man viker? Och det behövde inte vara mycket, men det var så pass mycket så att jag tyckte det här verkade vara en lite pik som är lite för stor.
Mm-hmm.
Så den pickade jag in. Och sen jämförde jag efteråt med hans val då.
Så
och såg att det var träff här och där.
Många
som var övertygade om att de skulle lyckas, de lyckades inte alls.
Mm-hmm.
Men totalt sett så några var riktigt duktiga och lyckades 2 gånger och sådär.
Men är det även här som du säger att det är mottagaren det handlar om och inte sändaren?
Nej, vi vill ju helst ha att man även mätte sändaren.
Mm.
För vi utgår från att sändaren reagerar.
Mm.
Men nu hade vi bara maskin för mottagaren.
Ja.
Så vi inser och anar att sändaren som utsätts för en överraskning reagerar.
Mm.
De flesta inser att hör man en ballong smälla så reagerar man.
Ja, visst.
Och stoppar man i en hink med isvatten så reagerar man.
Mm.
Det är det tydligaste.
Mm.
Vi var ju på några Twin Days i London och då använde vi den här hinken med isvatten för att visa hur man bär sig åt.
Mm-hmm.
Och det var många som ville vara med och pröva hur det var att stoppa hand i isvatten. Se hur det funkar.
Ja.
Nej, men det förstod man lätt att den som då utsätts för det här reagerar starkt, fysiskt, biologiskt.
Mm.
Och det hoppas man då att några tvillingar plockar upp på något sätt som inte riktigt förstår.
Ja, just det.
Och det var det som var, det här är så fysiologiskt. Telepati är ofta med annars bilder och känslor.
Mm.
Det här är kroppen som reagerar. Och det är lite tydligare.
Det är spännande
också. Och det är
också,
klart mätbart att man kan se kroppen reagera. Du behöver inte märka av dig själv och vara medveten om det. Va? Men kroppen reagerar.
Ja.
Och det är ganska vanligt i mediumsammanhang tror jag, att man känner på sig någonting i kroppen.
Ja, absolut.
Det är ingen bild, men en stark känsla.
Jag har
ju
bara provat
känsla.
Bilder med det här. Nu kanske jag kan prova den här ballongen och vad det var.
Ja, just det. Precis.
Nej. Men, och det är kul också, för vi går in på det här med tvilling. Du är ju själv tvilling, Göran.
Ja.
Så, du har en tvillingbror.
Mm.
Och du har ju valt just tvillingtelepati. För att det finns ju någon, kan du förklara det här? Vad är kopplingen med det då? Telepati och just tvillingtelepati.
Ja, det märkliga är ju alltså att tvillingar sägs ju också ha starkt band till varandra.
Mm.
Och det var det som lite grann gjorde att, det var ju fördel egentligen att det här man kallar attachment i engelska, anknytningen, det är ju etablerat inom utvecklingspsykologi. Hur viktigt det bandet är. Det är ju som bandet mellan barn och föräldrar, det är ju livsviktigt.
Ja.
Och även mellan tvillingar finns det starkt band och de upplever själva starkt band.
Mm.
Och då tror man att bandet i sig kan göra det möjligare för telepati att fungera.
Mm.
Att man har en extra stark kontakt med varandra.
Mm.
För då är det både genetiskt, känslomässigt och socialt.
Helt klart.
Syskon har ju lite genetiskt, men goda vänner har ju inget genetiskt alls.
Nej.
Och jag hade i sig också en fråga i min avhandling om tvillingar hade upplevt något telepatiskt med sin tvilling.
Mm.
Av över 2000 svar, det var väldigt stor svarsfrekvens,
ja.
Så svarade 3 av 4 att de hade haft det.
Mm-hmm.
Och några svarade även, jag hade också frågan om de hade haft någon upplevelse med någon annan än sin tvilling.
Mm.
Ja, var fjärde. Så det är inte bara genetiskt utan även socialt.
Precis. Exakt, vad det som var min fråga lite grann. För det ena är ju det genetiska bandet som kan generera den här telepatiska länken och det andra. Men man kan ju ha ett tvillingpar som ogillar varandra där du då inte har liksom en sympatisk relation.
Ja.
Och hur ser det då ut?
Ja.
Versus det där man har en nära band, alltså, vi pratade ju inom telepati förut, hörde jag det här med kärleken kan vara en faktor, det vill säga närhet, sympati, kärlek, vänskap, att man tycker om varandra,
ja,
att det kan stimulera och öka förekomsten av överföringar, känslomässiga och mentala processer och överföringar.
Ja.
Så det är ju spännande då, så att det är många faktorer troligen.
Jag tror att det är många faktorer. Det är ett antal faktorer. Mm. Bandet i sig tror jag kan vara en öppning.
Mm.
Till. Jag fick vara tydlig med att i det här, jag har ju ganska få antal tvillingpar. Jag hade 14 tvillingpar här.
Mm.
Man ska helst ta flera tiotal.
Ah.
Och gärna välja neutral band eller till och med negativt band.
Ja, just det, där negativt.
Så man kan jämföra.
Mm.
Jag hade också idéer på att koppla in svenska tvillingar, men svenska tvillingar var inte så pigga på att hjälpa mig.
Nej, jag förstår. Vad heter mitt ex som jag har barn med? Han är ju tvilling, så jag har också tvillingar på väldigt nära håll. Och de har ju väldigt liksom nära kontakt, så, vilket är en fördel för oss på många sätt. Men ja, nej, det är väldigt spännande. Jag är också fascinerad faktiskt just av tvillingar, det måste jag säga.
Mm.
Och det är lite speciellt faktiskt med de som jag också andra då, som jag har varit vän med under det här livet. Liksom.
Mm.
Det är speciellt, det måste jag säga.
Ja.
Det är spännande som 17. Vi kan säkert också ge förklaringar till liksom, lite allt möjligt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är spännande med din forskning som sagt var, och vi säger så här nu att hur har den mottagits, din avhandling?
De som stötte på den blir lite nyfikna och har ju tryckt upp ett antal, men sen kom ju pandemin ungefär när jag kanske hade chans att komma ut och prata om det, så att jag har inte fått något intresse alls för dem. Jag skickade till och med ett pressrelease till ett antal kanaler, men det är ingen som har nappat alls. Så att de är fortfarande, jag är till och med informerad i tvillingregistret om avhandlingen.
Aha.
Och de ifrågasatte statistiken, ville ha det förtydligad.
Mm-hmm.
Jag förklarade att jag hade slagit ihop alla till en metaanalys som det kallas.
Mm-hmm.
Fast det var ett väldigt litet, det var 3 studier, 3 besök.
Mm-hmm.
Sen har de inte hört av sig.
Okay.
Jag bara konstaterade. De förstår inte, de är genetiskt orienterade, de förstår inte alls det här, de är inte intresserade. Och jag bara konstaterat att så är det i många fall.
Ja visst, skyll dig själva brukar jag säga då.
Det bara är så. Sen finns det de som det kan komma långt senare att oj, har du gjort det här?
Ja.
De är inte,
du är helt klart för din
så att en avhandling i sig är så tung så att de får inte ihop med din telepati. Det går inte ihop sig.
Nej. Och ändå är det här det viktigaste av allt, och jag vet att du brukar liksom bevaka den här forskarvärlden mer än vad jag gör, säga det att den liksom stora frågan som alla säger och pratar om, det är what is life? Liksom, vad är det liksom, det här livets liksom grundstenar, vad bygger oss? Och vi går in på det här partikelfysik i det också då. Vi vet väldigt lite egentligen om oss själva och medvetande, alltså consciousness, och vad vi är.
Ja, medvetande har jag ju kommit in på de sista kanske 5-6 åren.
Framförallt.
Och då har jag parallellt kommit in på ett annat begrepp som är ganska dåligt klarlagt, nämligen vad liv är.
Precis.
Liv är ju biokemiskt definierat idag.
Ja.
Och den här forskningen jag har kommit in på, en av de stora fysikerna, Evren Schrödinger, han skrev en bok på 40-talet, What is life?
Mm.
Och han ifrågasatte det biokemiska synsättet. Och fler, jag är nog inne på att Så fort du har ett liv så har du någonstans medvetande. Mm. Var går gränsen? De vet inte ens gränsen mellan djur och växt idag på mikronivå.
Mm.
Men jag tror att medvetandet är ganska, det är en jättefråga.
Mm.
Vi hade ju ett föredrag i veckan nu också om detta. Men vad är medvetandet?
Mm.
Ganska mycket de idéer jag själv har upptäckt då.
Mm.
Och även liv verkar kunna vara kvantmekaniskt baserat.
Så spännande.
Det är svindlande begrepp.
Ja, det är svindlande.
Men speciellt om det verkar vara så att jag menar, fler och fler ifrågasätter att hjärnan kan skapa medvetandet.
Mm.
Den gängse uppfattningen är ju så.
Mm.
Men hur kan en D-klump, som en del beskriver det för, skapa inre upplevelser?
Mm.
Skapa medvetande. Det förstår vi inte idag. Och ett antal i Sverige och många internationellt då är så tydliga med att det kan inte räcka med fysikalism.
Nej, just det.
Och dualismen funkar inte riktigt, för att då ska de samverka mellan andra materier. Det har vi inte förstått än.
Mm.
Så det som gäller nu, det är ju panpsykism.
Ja, just det.
Gammal idé som har ansetts flummig. Vad de medvetande överallt, det förstår vi inte alls.
Mm.
Men jag har stött på några definitioner av medvetande faktiskt.
Mm.
En som handlar om att förstå. Den är alltså knutet till människan. Sen finns det en definition som bygger på att reagera på omgivningen. Den engelska biolog som jag har. En definition i Oxford Dictionary och en i Cambridge Dictionary. Och detta med att reagera på omgivningen. Jaha, då kan man komma in på att det finns medvetande av någon grad i biologiskt liv. Från celler uppåt. Djur uppfattar, med hundar, katter och hästar uppfattar vi själva. De har någon sorts medvetande. Men går man in på lägre nivåer, jag har stött på forskning och även i vetenskapens värld i tv, att växter fungerar med någon sorts intelligens. Att träd tycks ha någon sorts intelligens. Är det en slag av medvetande?
Mm.
Jag ställer bara enkla frågor, men jag tycker själv att det verkar vettigt att om en växtforskare eller en trädforskare tycker att ett träd eller växt beter sig intelligent.
Mm.
Är det rätt att använda ordet intelligens? Det är en fråga. Mm. Men tills vidare så kan man göra det. Va?
Mm.
Och om de har intelligens, har de någon sorts medvetande då?
Mm.
Vad de rimligtvis har. Alltså verkar det som att allt liv har någon sorts medvetande.
Ja. Mm.
Sen finns det de som vill gå längre, men det, det, även död materia kan ha någon sorts medvetande, men det är att ta i. Men att bara tänka tanken att allt liv har ett medvetande.
Mm.
Och då är ju fler och fler inne på det jag själv har stött på, att medvetandet verkar vara någon sorts fält.
Ja, just det.
Det är de teorierna jag har stött på de sista 2 åren och även skrivit om och haft föredrag om. Ett sorts fält.
Mm.
Medvetande fält, och det är många filosofer och även fysiker som är inne på det, va? Det är väldigt svårsmält. Elektromagnetism verkar lite kunna ingå som en faktor, för en ledande biolog, parapsykolog, öppnade frågan om solen har ett mind. Det jaha, jag bara konstaterar frågan. Det är ingen som har tänkt tanken, va? Men det finns alltså ganska stora idéer på vad medvetande är, och att det är långt mycket mer än att det är knutet till människan och hjärnan. Man behöver inte ha en hjärna för att ha medvetande, utan jag menar, enkla celler, om de har någon sorts förmåga att reagera på omgivningen, då har de någon sorts medvetande. Och de har ingen ryggrad eller hjärna.
Ja, just det.
Så att det är jättefrågor som växer, men jag tycker de är enormt spännande, för att då är medvetande något helt annat än vad vi tror. Om det är ett grundläggande fält, ett universellt fält, som till vissa menar.
Mm.
Och vi kan koppla upp oss i detta och använda det som en kanal för att kommunicera med omgivningen med telepati.
Ja.
Då har vi det. Sen att det finns en massa delfrågor på vägen, det förstår jag också.
Ja.
Mekanismer. Dissociation används. Vissa som säger att det behövs för att kunna koppla upp sig.
Ja.
Vi kan liksom inte ta emot hela tiden.
Mm.
Utan vi filtrerar ganska mycket. Av naturliga skäl.
Ja,
det måste vi göra, annars blir vi knäppa. Och har man dåligt filter så blir man kanske psykotisk.
Ja.
Men alltså ett medvetande som ett fält, det är ett ganska användbart begrepp för att tänka sig.
Så vi flyttar nu liksom fokus från vår biologiska kropp till en annan punkt helt enkelt. Det tappar lite relevans det här som du sa, som vi har tänkt oss förr då. Vi var väldigt fixerade vid just kroppen och framförallt hjärnan. Mm. Alla vitala organ och just det. Att man nu tänker sig att den här biologisk-kemiska förklaringsmodellen är inte lika aktuell längre. Utan vi går till något annat.
Ja, alltså medvetandet finns ju i kroppen, i hjärnan, eller knuten till och har relation till i hög grad med hjärnan. Använder hjärnan som ett filter, menar många.
Ja, just det.
Så det finns ju där och det kan ju, man kan förstå telepati på ett annat sätt. Då.
Ja.
Man kan få kontakt med en avlägsen plats via ett fält, kanske.
Mm.
Det är en mekanism som man kan laborera med.
Ja.
För så länge ledande tänkare.
Ja.
Jag är halvvägs, men jag menar, de som håller på 30 år och är avancerade fysiker, biologer och allt vad det är för någonting, som har väldigt perspektiv.
Ja.
När de kommer fram till att ja, vi tror att medvetandet är ett fält.
Mm. Men det är spännande då, du då gör en så gammal programmerare och liksom IT-människa, kan du tänka dig hjärnan som en processor och liksom vårt mind eller consciousness som molnet liksom, som, eller hur?
Mm.
Det är ju så.
Mm.
Och det är inga konstigheter att vi har den typen av begrepp som vi alla nu är väldigt bekanta med, och det är ny, alltså IT är ju också nytt för människan.
Mm.
Så att det är ju, allting förändras och vi får nya förklaringar och mer förståelse nu för vad vi kan faktiskt tänkas vara.
Ja.
Så den här kroppen kan ju vara en programmering eller simulering på något vis.
Ja.
Kan man kunna säga. Eller ja. Som vi säger, vi spiritualister, att det är en utskjutande nivå från högre domäner eller själen då. Och själen kan man också se som molnet liksom egentligen.
Ja, lite grann så. Jag menar, själen och molnet, det finns lite paralleller. Jag menar, vad är molnet eller gamla tiders Akasha-krönika?
Ja, just det.
Kallas det. Och det finns likheter med, tycker jag.
Och det finns likheter mellan biofields och aura?
Ja.
Mm-hmm.
Flera biofältforskare jag har tagit del av.
Ja.
Har själva fått fram att det här påminner om auran.
Mm-hmm. And we told you so.
Yes, yes, yes.
Ja, men det är så kul för att jag tycker att det är hela tiden är liksom, vi då får lite uppsving här vid medier att vi, det vi tror på och liksom känner oss övertygade om, vi, det får mer och mer en vetenskaplig liksom, kanske inte total förklaring, men jag tycker i alla fall att det drar mot det hållet att vi har haft lite grann rätt hela tiden. Vi har inte varit fel ute alls.
Nej, precis. Nej, inte allt. Men,
det här med
men,
biofotoner brukar ju vi kalla för spirit light inom spiritualismen, till exempel andeljus då helt enkelt. Ja. Eller så här pulserande ljuspartiklar som vi medier ofta kan uppfatta med blotta ögat faktiskt. Framförallt när det är en stark ljuskoncentration. Jag kan göra det, absolut.
Mm.
Så jag vet ju mycket utifrån ett annat medialt perspektiv. Så. Men ja. Det är spännande att liksom också orientera sig i båda världarna. Liksom. Men vi kanske pratar om samma sak egentligen.
Ja, det är i många fall kan det vara det. Vi använder olika begrepp.
Ja.
Jag vet att många parapsykologer också använder begreppet spirit.
Mm.
Men det är lite på gränsen för mig. För att det är inte något vetenskapligt begrepp. Det är religionspsykologi. Va? Man kan prata om upplevelser av andra. Men det är inte naturvetenskapligt. Men det, man kan ju vara tydlig med det. Det är ingen nackdel. Utan det är bara att olika genrer har olika begrepp.
Mm.
Och naturvetare pratar inte om andra. Men att känna av någon närhet, något det finns där, det är ju religionspsykologi.
Ja.
Och det är ju praktiken någon sorts ande.
Mm. Helt klart.
Och det är en subjektiv upplevelse.
Mm.
Det går inte direkt att bevisa om man inte märker allt på något annat sätt. Då.
Nej, men dess effekter går att bevisa.
Ja.
Och det är spännande också, för jag vet ju att ni för fram den typen av forskning som kommer från Winbridge till exempel, som jag följer. Så forskning på mediumskap och vad den gör för människan.
Mm.
Och det har jag sagt hela tiden faktiskt. Jag har också varit lite före min tid där, att det är det som är nummer ett, liksom mest aktuellt. På vilket sätt kan vi liksom dra nytta av det här? På vilket sätt kan jag känna mig helad av konsekvenserna av mediumskapet och spiritualismen?
Mm.
Behållningen alltså, hur ökar det mitt psykologiska välmående? Ja, på alla sätt är mitt svar. Jag är så oerhört bra av det jag gör så att det inte är klokt.
Mm.
Alltså det är fullkomligt liksom. Väldigt mycket psykoterapier och medicineringar liksom överflödigt tack vare att jag blir uppkopplad på det här fantastiska ljuset.
Ja, jo, men det finns ju ett andligt behov i botten. Existentiellt behov. Och sen får var och en själv avgöra vilken person man vill gå till. Men känner man att det är ett andligt aspekt som är viktig, då kanske inte vanligt terapeut räcker. Om man ska vara öppen för, om jag har upplevelser av det vi kallar andra. Det är inte många terapeuter som är öppna för det.
Nej,
och då man måste ha den öppenheten. De flesta har liksom kanske tvingats acceptera att det finns den upplevelsen. Men många har det inbyggt och har lätt för att förstå det. Va? Och kunna samtala om det.
Ja, visst.
Sen att det finns, jag har ju stött på en del fusk också inom mediebranschen tyvärr. Det finns, tyvärr. Vi ska ha ett föredrag om det i februari.
Mm-hmm.
För att uppmärksamma att vi är medvetna om det.
Ja.
Men jag menar, bara den förändring man får, jag tycker att förändringsprocessen i sig är intressant.
Mm-hmm.
Sen får ju den enskilda personen som går hos ett medium avgöra hur man tar emot det och hanterar det i hög grad. Men som sagt var att man kan ofta få information och budskap som man det är någonting som man börjar med själv.
Mm.
Får jag information som den här personen inte kunde veta om mig?
Mm.
Det kan vara avgörande för att jag bedömer att den här personen har någonting.
Ja.
Är det bara det gamla vanliga som man läser av med cold reading eller liknande, då får ju personen själv avgöra. Nej, men det här är inget nytt för mig.
Mm.
De kan läsa av mig eller så. Mm. Men är det något extra?
Ja,
och som dessutom kanske ger mig någonting som dämpar min ångest eller vad det är.
Ja, just det. Och det är där tror jag vi kommer se sådana, vad ska man säga, effektmätningar helt enkelt. Att man ställer ett mediums arbete mot andra typer av terapier om man säger så. Och ser vad som ger liksom snabbast och bäst effekt. Vi vet ju att vi kommer se i framtiden den typen av ganska djärva studier. Det här kommer bli väldigt bra. För vi ska tänka så här också, att det är ingen tävling om vem som hade rätt och hitan ditan, utan det handlar om oss människor ju, vad vi mår bra av, vad som är den bästa vägen och bästa lösningen för oss alla.
Mm.
Så, sen så vet jag att liksom, vi i den andliga och mediala branschen här i Sverige, menar, vi har ju liksom verkligen tro på skolmedicinen och använder det, och det är fantastiskt. Och det går ju sida vid sida, så det vi gör med healingen och sånt där, det är ju aldrig som istället för, utan alltid som ett komplement. Så.
Ja.
Och jag vet ju att du också personligen gör en intresserad av healing.
Mm.
Healing Touch till exempel, som är den här healingmetoden från USA då.
Ja.
Janet Mentgens, sjuksyrans metod som hon forskade fram och som de använder i USA.
Mm.
Som tillägg och komplement till vanlig skolmedicin.
Ja, just det.
Ja. Och det är ju otroligt viktigt att veta att det faktiskt funkar. Om än på kanske mindre nivåer, eller som vi vet inte riktigt hur det funkar med healing, menar jag då.
Mm.
Vi har inte den kontrollen än. Men att någonting händer, det vet vi. Och bara det är väl gott nog.
Ja,
man
absolut.
Får ju ha en liten så här faktor av att man kan inte kontrollera alla processer, men man kan i alla fall bejaka och försöka använda saker som vi vet i alla fall funkar, även om vi inte vet precis hur det funkar eller hur mycket, i vilken omfattning.
Alltså bara att man kan använda healers i sjukhusverksamhet och att patienter mår bra av det. Rent ekonomiskt är det intressant.
Mm.
Och det borde samhället vara intresserat av, men det finns ju så mycket erfarenheter både från England och USA. Att sjukhus har glädje av det.
Mm.
Många patienter blir hjälpta av det. Mm. Kan avlasta. Så rent samhällsekonomiskt är det intressant. Och det kan vara en drivkraft i sig som kan vara avgörande. Hälsan blir bättre och ekonomin blir bättre. Och människor mår bättre. Det tror jag är väldigt viktig faktor. Vi ska mycket väl godkänna att det kan vara andra drivkrafter än våra aspekter som är avgörande. Men det får man på köpet då, om de skulle börja använda healing touch eller therapeutic touch, finns det också något som heter.
Mm.
Jag har stött på båda det kapitlet jag skrivit om healing, så kom jag in på, jag har hittat rapporter som jag har studerat effekterna av det och ser att det finns belägg för det.
Mm.
Sen att det inte finns så mycket i Sverige, det är en annan sak, men att det finns forskning som stödjer, det är tydligt.
Och slutligen, Göran, det här med vad ska man säga, kritiker och skeptiker och sånt där. Tycker du att det liksom har förändrats någonting över tid eller kring våra ämnen, kring parapsykologi?
Jag tycker att de ligger ganska lågt just nu.
Mm.
Men samtidigt så är det ett nollintresse. Det är nästan, på ett sätt är det tabu.
Mm.
Å andra sidan, jag var ju med på Vetenskapsfestivalen i Göteborg i år.
Mm.
De hade temat det okända.
Mm. Var det?
Ja, och det var ju lätt för mig att komma in på det okända medvetandet.
Ja.
Då tog jag upp både vad medvetandet är, och telepati och nära döden upplevelser och kritiken mot den här forskningen som inte höll. Det tog jag upp där, så jag, min idé godkändes. Och det är ett litet steg.
Ja, det
och det var ganska många som var där och det var inga kritiska frågor.
Bra
som jag var lite nyfiken på om det skulle komma någon, men det var ingen kritiker där alls. Oh,
wow.
Så att, och det är ju en liten öppning att de tar emot det, om man framför det på rätt sätt så att säga. Har en sund skepsis i botten och är försiktig. Sen får andra dra slutsatser av det man säger. Det är ganska uppenbart. Bara att framföra att det finns forskning som tar telepati på allvar.
Precis, så det här är ju en naturlig utveckling utifrån läget.
Liksom, ja, så sakta men säkert tror jag att det kan komma.
Ja.
Och i och med att medvetandet börjar uppmärksammas. Jag vet, det kom en bok för 3 år sedan. Det medvetandets återkomst. Med en vetenskapsjournalist som är ganska ledande i Sverige. Han tog upp hela prompsykismen och att medvetandet är en stor gåta. Det tycker jag är en bra öppning. Och min kollega Hans Liljenström som är professor i biofysik som vi hade i veckan om medvetandets stora möjligheter. Han är också mycket inne på detta och att medvetandet verkar vara ett fält och inte alls skapat av hjärnan.
Nej.
Det växer fram.
Ja.
Sakta men säkert, så vi kan bara hänga på. Mer eller mindre.
Verkligen. Hänga på och hänga i och vara uppdaterade och hänga med i informationen. Så. Och hur gör man det bäst, Göran? Jag tänker, jag är ju medlem sen också väldigt lång tid i Sällskap för parapsykologisk forskning. Där kan man ju då vara med som medlem, eller hur?
Ja, nu kan man ju också vara ute i landsorten, för i och med att vi har mer och mer digitalt har vi lärt oss sista året.
Och det är ju toppen om man vill hänga med i den här forskningen.
Ja, precis. Det är ett enkelt sätt och också, man får ju nyheterna sammanfattade av oss i nyhetsbrev.
Parapsykologi.se är sajten då.
Ja, just det.
Och dig, om man vill nå dig, Göran, av det ena eller andra skälet, hur beter man sig då? Vad finns du på sociala medier?
Jag finns ju på Facebook framförallt.
Mm-hmm.
Där har jag, och Sällskapet har en egen Facebookgrupp. Sällskapet för parapsykologisk forskning. Och jag finns ju på Facebook själv också, om man söker på mitt namn.
Ja.
Och på vår hemsida också.
Mm.
Och mejlmässigt, det är krångligt med mejladressen.
Ja, det är lite, men jag tror att det där blir nog bra. Det kan ju räcka.
Ja, precis.
Och det här med böcker, Göran, dina böcker, om vi säger så. På väg mot en ny världsbild kom du ut med för ganska länge sedan nu.
Ja, 1999. Och sen var det bok på engelska 2010.
Ja.
Conscious Connections. Svårt konstigt namn. Sen hade jag avhandlingen för 3 år sedan. Och sen kanske toppar jag, hur man kan toppa det. En antologi
är
på gång sedan 3 år.
Ja.
Om forskningen, om både medvetandet och parapsykologi.
Spännande.
Som kanske blir mitt livsverk.
Ja, precis.
Om kanske ett år eller så.
Ja.
Det mesta är klart, det ska kontrollläsas.
Mm.
Det måste göras. Man blir själv hemmablind, som du vet, ibland.
Ja, verkligen.
Och det här är ju fakta och strukturer som ska granskas och kollas. Jag har gett på ämnen som jag inte kunde från början, så att strukturen är inte alltid så helt okej, men om ett år eller drygt kanske det, så ska det finnas det märkliga medvetandet.
Det märkliga medvetandet.
Arbetstitlandet tycker jag känns bra. M&M och märkliga medvetandet. Ingenting om parapsykologi, utan medvetandet som är märkligt tycker jag är ganska bra.
Mycket bra.
Den hoppas jag kommer ut om ett år, ett och ett halvt.
Mm.
Och det kan bli, det mesta jag liksom har stött på har samlat ihop det.
Wow, då får du komma tillbaka till podden här, mediumpodden, Göran.
Ja, det är upplagt för det är kultur och religion där också. Paradigmkrockar och allt möjligt. Och auran.
Du ska ha stort tack, verkligen, att du kom hit och med all din kunskap och information till oss.
Ja.
Tack så mycket.
Tackar.
Och ha nu en riktigt underbar vecka, så hörs vi igen med en ny episod. Hej hej!
Hej hej!
Ja, det var allt för idag och tack för oss.
Följ oss gärna på sociala medier och har du någon synpunkt eller ett önskemål så är du välkommen att höra av dig.
Hej då!
Hej då!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.